Välkomna till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till Babelfisken.
Jag heter Elin Bårdy.
Jag heter Mattias Hagberg.
Jag heter Martin Engberg.
Och jag heter Jessica Schiefauer. Och jag lyssnar väldigt mycket på radio. Man skulle kunna säga att förutom att jag läser böcker och lyssnar på ljudböcker så lyssnar jag nästan bara på radio. Det är min omvärldsbevakning och min kulturbevakning och min lycka och min glädje och min oro. Och det finns ett radioprogram i Sveriges Radio P1 som heter Språket. Har ni lyssnat på det?
Ja,
jajamän, självklart.
Här om veckan, mitten av oktober 2023, så sändes ett avsnitt av Språket i P1 som hade titeln När språkvetenskapen blir science fiction. Programledaren Emmy Rasper gästades av Susanna Karlsson som är docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och hon berättade lite om sin läsning. Hon berättade att hon gillar SF, science fiction. Och särskilt så gillar hon science fiction där, citat, språkvetenskapen är den science som författaren bygger sin fiktion på. Det gillade jag. Där lyssnade jag till. Och programmet Språket i P1, det här avsnittet, det fokuserar på påhittade ord inom science fiction och fantasy. Så jag tänker att vi rekommenderar det avsnittet helt enkelt, kära lyssnare. Och så breddar vi begreppet lite nu. Nyord i litteraturen, författare som så att säga känner att de befintliga orden inte räcker till. Och börja bygga ett nytt språk eller nya begrepp. Eller nya ord. Detta, kära drogisar, vill jag gavarita med er om. För att vidda om vi tillsammans kan hitta någonting intressant.
Clockwork Orange.
Snyggt. Jag satt och tänkte på, det här finns ju inte bara i science fiction och fantasy. Nyord. Så att säga specialkonstruerade begrepp. Det finns ju även i annan litteratur. Och det som steg upp i mitt minne genast, det var ju faktiskt A Clockwork Orange. Får jag läsa ett kort stycke? Mm-hmm. Nu prasslar det som att det är en julklappsöppning. Det är det inte, det är bara att jag hade boken inslagen i ett papper för att ni inte skulle se vilken det var. Så här kan det låta. Sen dåsade jag faktiskt till riktigt horrorskönt och hade en konstig och liksom mycket verklig snitis som av någon anledning handlade om min drogis Georgie. Jag drömde att han hade blivit mycket äldre och väldigt skarp och hård på något vis. Och han gavaritade om disciplin och lydnad och att alla maltchickar under hans befäl måste lägga manken till och göra honör med snits, precis som i armén. Och där stod jag i ledet bland de andra och sa ja sir och nej sir. Och sen viddade jag tydligt att Georgie hade såna där stjärnor på plättjerna och var någon sorts general. Och sen fick han in gamle Dim med en piska. Och Dim var väldigt mycket starigare. Och han hade blivit gråhårig och tappat en del sobisar, vilket syntes när han viddade mig och gav upp ett smäck. Och sen sa min drogis Georgie och pekade liksom på mig, den där karn har lort och kal över hela plattisarna. Och det var sant. Då kritchade jag, slå inte bröder, snälla ni, och började springa. Och jag sprang liksom i cirklar och Dim var efter mig och smäckade nästan Gullivern av mig, klatschande med den gamla piskan. Och varje gång jag fick en verkligt horrorskön tolchock av piskan så var det som om en väldigt stark elektrisk klocka lät ring, ring, ring. Och den där klockan var liksom en sorts smärta ändå. Ja, Martin räcker upp
handen. Här tänker jag att man vill veta översättaren lite grann. För det här är ju ett konststycke att översätta den här engelskan, tänker jag, av Anthony Burgess.
Och som tur för både dig och mig,
ja,
så finns det en översättarkommentar i slutet av den svenska översättningen. Och faktiskt också en ordlista på alla de ord som används som självklarheter i berättelsen, som är ord som inte finns. Liksom.
Vem är det som har översatt?
Den som har översatt heter så mycket som... Kai Lundgren har översatt den här.
Är det Anthony Burgess som har gjort ordlistan eller är det Kai?
I det här fallet så är det Kai Lundgren.
Är de engelska orden med också då? Var han, eller inte?
Nej, de engelska orden är snarlika de svenska. Jag tittade igenom, googlade, jag har tyvärr inte Clockwork Orange på engelska hemma. Men de engelska orden är väldigt lika de svenska. Men en sak som jag inte visste, det är att i princip alla nyord i A Clockwork Orange är nästan rakt tagna från ryskan. Vilket gjorde två saker med mig. Det ena var att jag tyckte att Anthony Burgess briljans plötsligt blev något mindre. Eftersom jag har föreställt mig att han har helt enkelt hittat på de här orden. Och samtidigt när jag läste dem, för de ryska orden finns med här. Här står det till exempel babushka. Används i romanen, gammal kvinna betyder det efter det ryska ordet babushka och så vidare och så vidare.
Men kan man tänka sig att i den här framtidsversionen så har Ryssland och engelskan liksom börjat gå ihop på grund av saker som kanske har hänt?
I loren, alltså i backstoryn som inte finns skriven någonstans annat än om man letar på nätet och hittar lite sådana här fandom liksom, sidor, så är det ju så. Det är någon form av pakt och språken har liksom flutit ihop då. Så engelskan har blivit fullsmockad med ryska uttryck. Det ryska är inte längre något annat liksom.
I vad kallar du i?
Loren, alltså lore som i, ja, det engelska ordet lore helt enkelt. Jag har aldrig hört någon säga loren, men...
The lore.
Ja, så...
Är det en slags bakgrundshistoria?
Ja. Kringhistoria kan man säga.
Så, som Burgess har skrivit det.
Nej, som folk som gillar A Clockwork Orange och har fantiserat runt den och kanske också grävt fram information som är mer eller mindre faktisk som man återger på olika sidor. Vet ni att det var så här att Anthony Burgess tänkte och så kan det vara mer eller mindre sant liksom. Och då bygger man ju en värld utanför verkets värld.
Och det kallas för en del av de här orden förstår man ju ganska bra, med andra mindre bra. Men det här ordet drogis... är det att de drogar massa och är knarkpolare liksom? Är det det betyder? Eller är det ett ryskt ord?
Det är ett ryskt ord och jag trodde, två ord som jag har läst i den här romanen när jag läste den på svenska utan att veta att nyorden kommer från ryskan, det är då drog eller drogis på svenska som jag har tänkt, ja kompis som man drogar med. Men nej, så är det inte. Utan det är, ursäkta att jag bläddrar här nu, det är en lång lista, förstår ni. Drog heter kamrat på ryska. Och det andra ordet som jag har trott har varit ett ord som är konstruerat för att liksom skapa färg och stämning, det är ordet horrorskön. Som jag alltid har tänkt har varit någon sorts blandning av...
Skräckel...
Ja, det har man ju verkligen tänkt. Ja, att det kommer inte från engelskans horror då?
Nej, utan översättningen, eller så att säga det de menar när de säger horrorskön, det är bara bra eller fin. Och min ryska är ju mycket dålig, kära vänner, men det finns en rysk översättning och där står det horrorskjurs.
Oj, okej, så det är att det låter som horror då, kanske, som han leker med?
Ja. Men innebörden av ordet horror finns inte med i innebörden i romanen. Ett annat ord, det är ju ordet för huvud, som är Gulliver.
Oj, ja.
Jaha, tänkte jag. Han fick ett slag i Gulliver, tror jag det stod, eller ett liknande. Huvud heter Golovo på ryska. Vilket ju fick mig börja fantisera så här, Gullivers resor, är det ett huvud, är det det mänskliga intellektet som reser runt? Ja, det gör ju faktiskt Gulliver i Gullivers resor. Så associationen är bara, ni vet, exploderade. Som ni säkert har förstått vid det här laget vill jag gärna prata om detta. Och nu ska jag snart sluta prata och så ska ni få prata lite istället. Alltså jag tänker att det här fenomenet att författare hittar på nya ord, det verkar ha funnits typ alltid. Ja, Gullivers resor skrevs för ganska länge sedan till exempel. Hur, alltså varför behöver vi göra det, eller varför behöver vissa göra det? Vad är det författaren vill komma åt när man hittar på nyspråk och nyord?
Ja, men jag tycker det tydligaste är ju världsbyggande helt enkelt. Att genom hur de människorna i då, den här boken till exempel pratar, så byggs det ju upp en annan värld som vi känner igen vissa delar av, andra inte helt enkelt. Mm. Jag tänker att det oftast är på det sättet också att de här nyorden används, och tolken är ju också ett sånt klassiskt exempel, tänker jag. Det är väl det främsta syftet. För jag tänker liksom att så här, skapa nya ord för att man har svårt att säga vissa saker. Ja, då är man ju inne på språkfilosofi, och det kanske händer där också, antar jag. Jag tittar på Mattias som kan sånt där bättre än jag. Men det tycker inte jag är så kul.
Okej. Okay. Han lämnar det åt dig, ja. Mattias. Mm. Det är tråkigt. Men du tycker världsbyggandet är roligt?
Ja, men det tycker jag är begripligt. Ja. Om man måste hitta på nya ord för det man vill säga, då kanske det är något annat som är problem, tycker jag. Jag vet inte vad ni säger. Mm. Eller tycker ni att vi ska börja hitta... hitta på nya ord nu, eller?
Nu plötsligt.
Helt plötsligt.
Nej, men det är väl ofta... Det är väl därför man ofta pratar om det i när det gäller sci-fi och fantasy, för att det är en liksom, det är ju nästan ett skämt om science fiction att det behövs ordlistor för att man inte förstår
alla. Ja, kanske snarare fantasy som brukar kunna hitta på de mest corny.
Kanske.
Namn. Grejer.
Det kanske beror på var man har sin hemvist, om man tycker att skämtet oftare drabbar sci-fi eller fantasy. Jag vet inte, men jag tänker också att det är det. Men också att det är roligt. Alltså det går ju att skriva en fantasyroman utan att hitta på ett enda nytt språk eller ett enda nytt ord eller ett enda nytt, alltså såklart. Så. Men det är ju väl också något som lockar med det, tänker jag. En del människor lockas väl av att bygga något eget, laborera lite.
Är ni lockade av det? Eller känner ni det där lämnar jag till andra författare att syssla med?
Och jag vet när jag läste Clockwork Orange första gången, när man kanske var 15 år eller något sånt där, för att det var en bok man skulle ha läst, för att det fanns en film som var cool. Då tyckte man ju det var helt fantastiskt att det gick att göra så.
Mm.
Så det finns ju någon väldig lockelse där, tänker jag. Och just så som Anthony Burgess gör, där han verkligen bygger en helt ny värld, ett helt nytt språk och någonting helt annat. Medans andra, kanske när det bara är något litet ord här och där, då kan jag mer uppleva att det känns lite sökt på något sätt. Att då, det blir så tydligt att man på något sätt ska peka på att det här är en annan värld. Fast det är det ju inte, för det är ju bara det här enda lilla ordet här och där som på något sätt är annorlunda.
Just det. Det är som när man pratar om det och världsbyggande i andra poddar, just det här med att man inte bara ska hitta på ett djur som är motsvarande en häst, för det är liksom ingen poäng med
det. Då kan det lika gärna vara en häst.
Det kan lika bra vara en häst. Mm.
Ja, men också just det, eftersom han lämnar allting okommenterat också. Att det är mer som man har hittat ett, liksom ett framtida dokument eller någonting än något annat.
Jag upplever det som modigt och riskfyllt att göra en sån grej. Särskilt i A Clockwork Orange, som är så nedlusat med nyord. Att det tar ett tag innan jag... Alltså de första 20 sidorna så fattar jag ungefär vad som händer och vad det är som refereras till. Vad jag däremot får, det är en väldigt, väldigt stark bild av personen som pratar. Trots att jag inte riktigt förstår allt som han säger, Alex, som han heter. Ja.
Nej, men jag tycker att det där är intressant. När jag tänkte på det här avsnittet innan så kunde jag inte hitta så många exempel i min bokhylla på sci-fi eller fantasy. Alltså visst, jag har Sagan om ringen liksom, men det kändes inte så hett att ta med sig. Men däremot så kunde jag komma på exempel som så att säga inte är... Som ger exakt den känslan som du säger nu, Jessica, men som inte är att författaren nödvändigtvis har hittat på ord. Men tänk Sara Lidmans Kärdalen till exempel. Det tar också ganska lång tid att komma in i den, men det är norrbottniska.
Det är dialekten.
Det är inte påhittade ord.
Just det.
Eller den här första delen i en trilogi av Amitav Ghosh, en indisk brittisk författare. Ett hav av Valmo heter den första delen. Ibis-trilogin, jättebra. Den tredje delen har precis nyss kommit på svenska. Som utspelas i Indien och i Kanton under mitten av 1800-talet. Där är ju vissa sidor där man också bara nätt och jämnt hänger med. Men det är för att det är hindi, bangla, kinesiska, pidgin.
Det är också något kreolspråk när man pratar på havet, där alla de här språken möts.
Och även, alltså både de indiska, de kinesiska och de brittiska personerna pratar ju det här. Alltså även engelsmännen som så att säga är där för att uppehålla imperiet har ju tagit till sig det här sättet att prata.
Det är lingua franca.
Ja, det är ju liksom... Och där är det verkligen så här, bort med tassarna säger jag, håll upp med ert jävla skitsnack. Ska täppa till truten, bad mashers. Jag vill ha min dumpoke och pollock saug. Lämpligt att chow chow nu, bannade Serang Ali. Fått i sig för mycket shamshu. Allt kommer upp på däck, eller hur? Så, och sen är det liksom, och när de beskriver måltider eller saker som sker, det är ju verkligen var fjärde ord som är ett svenskt ord som jag förstår i vissa meningar. Och jag tycker att det blir helt fantastiskt. Mm. Men man får läsa med ganska hög tolerans för en annan värld. Men jag tänker att det är samma sak som...
Och det där är ju förmodligen inte heller ett autentiskt språk, utan det är ju någonting som han, ja, som författare förmodligen har uppfunnit för
ett sätt att gestalta.
Vi ska tänka att det var så det lät, men det inte var så
det i alla
fall.
Det går ju inte att skriva veta exakt, däremot finns det väl källor på hur de pratade.
Jag tror
att
han bygger väl
pratade
på motsvarande som finns idag, tror jag, liksom just den här kreolspråken.
Men det var så, jag tror det var Jan Guillou, han skrev de här Jerusalem-böckerna som utspelar på 1200-talet. Så det är ju ingen som kan läsa och förstå 1200-talet. Så då uppfann han någon sorts lite 1800-tal svenska, men uppenbarligen är det så när man läser det och så som han har gjort det, så får folk ändå för sig att det är medeltiden på något sätt liksom. Så där finns någon liksom någon halvväg däremellan som är, och det blir ju också någon sorts fantasy då helt enkelt i det språket.
Det är alltså de här exemplen som ni har tagit fram nu, jag sitter och tänker nu, men vad är det som händer? Vilken blir effekten? Mm. Och effekten, oavsett om du som Burgess hittar på ett slangspråk eller som i exemplet du tog har någon sorts kreol, det blir, tänker jag, någon form av, jag vill säga exotiserande eller liksom, för främdång är fel, för det är någonting annat. Men jag gillar ordet främmande, alltså att du på något vis upplever att det är något annat än det du är. Nu viftar Martin.
Ja, jag tänker att just i Amativ Gors böcker så tror jag inte att det är det som händer främst, utan jag tänker att det blir en gestaltning av vad som händer när i en global värld helt enkelt, när människor från väldigt många olika håll möts. Alltså det är det som blir som språket då gestaltar. Då kan man höra hur det låter, just där du vet det, när man befinner sig på ett ställe där människor pratar massa olika språk med varandra och man hittar på någonting mellanting där. Så att det, jag tänker att det är det som händer i hans böcker där liksom. Ja, det är det centrala i min läsning av det liksom.
Men det är ju lite fascinerande att man någonstans här i, så finns det ju en föreställning om att språk är någonting statiskt liksom. Fast de egentligen alltid är i liksom en ständig flux och förnyelse och förändring och sådär.
Det pratas ju massa kroppsspråk här, kan jag bara komma till.
Det är så svårt att uttrycka detta på något vettigt sätt.
Men du tänker att det här att hitta på ord eller att föra in andra ord bryter mot den uppfattningen att språk är något statiskt, eller hur tänkte du?
Man ser då att språk inte är statiskt, att man kommer på det, eller?
Nej, jag tänkte alltså att det, man tänker sig nästan att det finns liksom en sorts standardspråk som man skriver på vanligt, och så finns det de här som uppfinner lite grann och sådana saker, fast egentligen är det ju någonting ganska naturligt. Mm. Att språket hela tiden är förändring och aldrig låter likadant. Det var kanske en väldigt banal sak att säga.
Men ändå. Om man tänker ännu djupare på det, så tänker jag att alla ord som vi sitter och säger här nu, som är en självklar kommunikation, någon gång så uppstod de och började användas för att kommunicera just det som de nu självklart kommunicerar. Så språk är ju en uppfinning. Och det var någonting som jag tyckte så mycket om med Susanna Carlssons formulering där, när språkvetenskap är den science som författaren bygger sin fiction på.
Ja, jag som är nörd hade ju kunnat ha ännu mer språkvetenskap i det avsnittet om man får ge dem ett pyttelitet pet i efterhand. När hon till exempel tipsade om böcker så nämnde hon att ja, den här bygger ganska mycket på den här språkvetenskapliga teorin. Och så hade jag kunnat få en liten mer om, veta mer om den.
Ja, jag håller med.
Det språkvetenskapliga finns, teorin.
Massor men av jag fler förstår avsnitt. Att
det, de har en viss tid och det, ja.
Jag tänkte, det var en bok som vi började vifta med alla tre av oss här samtidigt. Ska vi nämna den?
Ta fram den.
Som var Ödmorden av Nils Håkansson.
Just det.
Det var bara att jag kom på det precis när Jessica pratade om någonting. Och sen, att den kanske vi ska ta upp just, och då var det för att Mattias pratade om det här olika länder som har slagit samman och det har uppstått någonting emellan. Här är det ju Sverige som är kuperat av Nederländerna i framtiden och halva Sverige är också översvämmat om jag minns det rätt och människorna bor i hålor.
Ja.
Och det vi möter i den här boken är en krönikör som helt enkelt för en krönika över vad som händer. Och nu kommer Elin läsa.
Ska jag läsa hur den börjar?
Hur det börjar?
En nedstörtad ängel, skum och grön. Ur skyarna nertumblande kom den. Det var en dretig dag om hösten då sumpen steg och vi drev vår mordhund mot giftrännet borta vid marsken. Ur det grå kom den, ur molnernas jämntrista eländ. Gnistrande, knättrande, vrålande med stjärnsvansen i släp. Sedan tyst, nerjordad. Vi sprung och fram mellan klibbalarna och stod och häpen vid en glödande kropp. Var detta ängelen? Var detta ljusbringaren, befriaren, han som ska klippan bräcka och frälsa oss från all ondo och allt oss själv? Men varför verkade han då så skrotig och skum? Grön i skimret låg han där i dyen med rörerna spretande, plåtarna spruckna, med vätan fräsande och stigande omkring sig i skitfula moln. Man vart knust av tillfällets egendomlighet. Egentligen man ville mest smyga den och glömma alltihop. Ty i enkontret med det okända är det för människan naturligt att smyga den hem till palunen sin, att dra gofilten över huvudet och klia på knottrorna istället för att undra. Men hon som hette Lotten, som en riktig satapa till medmänniska, hon svängde nu sin röda hårfläta hotfullt som en lasso och vägrade att låta en gå. Hon ihärdar så förbannat ut i nyfikenheten, Lotten. Alltså förlåt, men den här människan är ett geni.
Han är
geni,
är helt fantastisk.
Helt
kan alltså, vara den roligaste boken
jag läst. Ja, absolut.
Och det var faktiskt den enda bok jag kom att tänka på innan det här avsnittet.
Men, och sen är den ju väldigt corny. Den som är född på 70-talet minns plötsligt en film som man inte kan se igen förmodligen, som heter Gudarna måste vara tokiga.
Där
här faller det ner.
Det är inte bara språket som förändras.
Nej.
Utan även humorn.
Humorn, ett annat avsnitt, men så är det. Som börjar med att jag tror att det är en kolaflaska som burk som faller ner från
himlen. Ja, det är några, de är ute och flyger över Afrika och kastar ner en kolaflaska.
Men här är det ju någon sorts radioaktiv satellitdel som faller ner. Och som, ja, är det ängelen? Frågetecken.
Mm. Och så har de en liten del utav Uppsalas telefonkatalog kvar som någon sorts urkund, va? Eller visst är det så?
Ja, det
som de liksom sparar väldigt...
Jag måste läsa om den för att jag...
Alltså, en helig text nästan.
Den är helt fantastisk.
Jag använder den här på...
Och så heter de ju väldigt roliga namn allihopa.
Ja, precis. Det här nederländska kommer in emellanåt. Men jag använder den här på skrivarkurser också och lagt fram den så här. Men vad är det här? Just för då börjar för först är det lätt att tro att det är någon slags liksom, en äldre text. Nej, men det är något som inte stämmer. Och så kommer något ord där liksom, som inte... Så det är ganska bra att använda som övning på det sättet.
Ja. Tänk den då när språket som vi kallar för svenska låter ungefär så eller på något helt annat sätt som vi överhuvudtaget inte kan föreställa oss idag.
Är det det vi liksom rör oss mot då? Det icke-statiska?
Har ni exempel på nyord som ni tycker är riktigt lyckade eller motsatsen nyord som ni tycker är riktigt dåliga? Det här var ett dåligt förslag, författare. Ja, vad säger du, Martin?
Ett exempel på... Kanske det här.
Eller något annat.
Eller något annat. Men som var som har att göra med den här boken, Philip Pullmans Guldkompassen, som utspelar sig i en värld som är snarlik vår. Liksom. Men det finns vissa saker som skiljer sig åt. Och det här är ju, det här handlar ju om att det existerar parallella världar helt enkelt. Och den tydligaste grejen som skiljer sig från vår värld är ju att alla har en daimon, alltså någon slags djur som följer med en. Och som, när man blir vuxen så fastställs det vilket djur det är. När man är ung så kan det där djuret ändra skepnad. Men här förekommer det ju liksom, ja, men det kontrafaktiska drag. De är i Oxford, men man förstår vissa saker som liksom skiljer sig åt. De har någon slags liksom konstiga magiska lampor istället för projektorer till exempel. De har filosofiska instrument, så att det är inte riktigt den typen av forskning som vi sysslar med, eller sysslar med vad det nu ska vara för tid. Och här pratas det till exempel om nya Frankrike. Jag tror att det är en kontrafaktisk grej. Men så kommer in en grej här i början som... där det är mindre lyckat, kan jag tycka. För då kommer det in en zigenarfamilj.
Alltså zigenar...
Ja, då stavas det Z-Y-J-E. Och då är det så här, ja... Och det är då förstås ett resande folk som kommer i och för sig på floden då. Men det är intressant där hur liksom, istället för att det skapar något nytt så tar den snarare med sig ett fördomsfullt språkbruk på något sätt.
Har vi koll på vad det heter i originalet?
Jag tror det heter samma sak.
Jag har
bara läst den på svenska också.
Då är det kanske
men ordet... det känns ju lite slött kanske. Eller?
Ja, den är ju några år gammal. Så jag vet inte när den skrevs. Men, ja, men den är 20. Från 90...
Jo, men jag menar.
Så att, men ändå, det är 95.
Okej.
Jag tänker att oavsett om den är gammal eller inte så föreställer jag mig att just det är någonting som man vill undvika som författare. Om man bestämmer sig för att hitta på ett nytt begrepp, liksom.
Ja, precis. Alltså, så att det inte blir liksom bara en benämning på den andra, liksom.
Nej, utan du vill väl skapa nya, fräscha associationer och inte dra med det gamla unkna, om du nu ändå väljer att ge det ett nytt ord, liksom.
Ja, jag tycker det var därför det var intressant, så här, med hur, att det inte alltid blir nytt, helt enkelt.
Nej, utan nästan stänger mer än vad det öppnar upp, så att säga. Har ni fler exempel?
Nej.
Men lyckade eller misslyckade?
Ja, alltså så här nyorden, ni tänker att bara... det där var välfunnet eller det där var väl inte så välfunnet.
Jag har ett som är helt tyst. Som är ur Lars Gustafssons En biodlares död, som är en gammal favorit. Som här ju handlar om en träslöjdslärare som har flyttat ut på landet och börjat odla bin och som får cancer och ligger och hallucinerar i sina smärtor och skriver ner olika små historier, eventuellt, för boken består av så här papper som har hittat efter honom. Och en av de här historierna är en science fiction historia som handlar om ett folk som bor på en planet långt bort som bara kan kommunicera helt konkret. Om man ska säga en varm sten så måste man räcka över en varm sten till någon annan.
Oj.
Om man ska säga att man tycker om någon så kan man bara visa det. Om man ska säga att det är en vacker sommardag så måste man helt enkelt vänta på en vacker sommardag och så på något sätt försöka visa på den. Sådär. Det är en liten finurlig historia.
Det är... Språkets totala ogiltig förklarande.
Ja, men det blir det på något sätt. För det pekar på ett så här, hur skulle ett helt sant språk se ut?
Mm.
Jo, det fungerar ju inte. Det faller sönder på något sätt. Så här.
Det får man ju tänka på faktiskt. En av de här språkvetenskaperna som nämns i språket i P1-programmet, som du nämnde, Elin, att du gärna vill ha mer av. Mm. För mig var ju de här teorierna var ju helt nyheter. Jag har aldrig hört talas om någon av dem. Och då pratar de om Sapir-Whorf-teori, som går att formulera ungefär så här. Jag ber om ursäkt i förväg för eventuella fel. Den menar att en persons alla tankar inte kan förstås av en annan person som använder ett annat språk, eftersom vårt tankesätt är så starkt påverkat av vårt modersmål.
Just det var märkligt. Vad heter det? Le Guin, va?
Mörkrets vänstra precis, hand. Hon menar ju då att Mörkrets vänstra hand av Ursula K. Le Guin bygger på att den teorin skulle stämma. Den är tydligen ganska kontroversiell och den är lite ute, om jag förstår saken rätt. Men det fick mig att tänka vidare på att är det därför som nyord och nyspråk så ofta återfinns i så kallad orealistisk litteratur, alltså science fiction, fantasy, liknande genrer, är det för att det vi har gemensamt är att vi är människor och att det är ett särskilt mindset. Men ska vi berätta om intelligenta varelser som inte är människor, så måste vi hitta på nya ord, eller tycker att det är tacksamt att vi kommer en längre bit på vägen om vi hittar på nya ord. Det är flummigt som fan, jag hör ju det. Men vad tänker ni?
Kanske.
Ni ser helt ställda ut.
Nej, men det stämmer väl även om man tänker lite på Tolkien eller så, som väl ändå är de påhittade språkens okrönta konung, eller möjligen krönte, jag vet inte. Mm. Alltså,
tätt följd
det är ju ändå
av,
över och, alltså.
Vad heter han? Game of Thrones?
Ja, fast han har inte hittat på så mycket språk. Han har bara några få ord, däremot när det skulle göras film av det, jag har nämligen också researchat lite inför det här avsnittet.
Så sitter det en snubbe och har konstruerat språken, eller hur?
Som gör det utifrån de fragment som han har släppt i sina böcker. Så, så att George R.R. Martin jobb. Själv, men underbart! Ja. Men jag hittade en rolig sak som jag osökt kan komma in på nu då.
Ja, tack.
Jag hittade en sida som heter vulgarlang.com. vulgarlang.com, det är en slumpgenerator för den som sitter och ska skriva sig en liten fantasyroman som vill ha ett språk. Så trycker man på en knapp.
Ja, det lät ju som en genererare av svordomar annars. Eller vulgärt språk.
Nej, vulgar är väl också vanlig från början. Alltså,
Men där finns ju en nisch helt enkelt att fylla då.
Jag tryckte på knappen generera språk och då fick jag The Language of Haishi, natively known as Haish. Och där får vi ett litet ordspråk eller ett litet exempel som är: and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind. Och sen tänker jag inte ens försöka läsa här. Bnash, majf, knodag, ugg. Ja. Jag har också fått räkneord 1-10 och om man inte tecknar betalar så får man 200 ord. Om man betalar kan man få vad det, om det nu var 1000 ord eller något. Och det fina var att jag ska inte använda det här till något och det försvinner. Det går inte att spara.
Det går inte.
Nej, men vi gillar sånt här. Nej, men man kan inte spara. Alltså, man får ju skärmdumpa det, men det finns inget sätt att ladda ner det om man inte betalar. Men jag blev lite rörd för mig själv framför min egen dator av att det här språket bara dök upp för mig. Nu är det ju borta.
Och det var bara för dig.
Det finns jag bara den gången.
Jag vet inte, men det kändes så. Ta helst inte ur mig ur den här känslan. Okay. Men det var ju lite som att öppna en bok där en hel värld finns. Att jag öppnade det här, det här språket. Jag kan inte se detta utan att börja tänka, var pratar de om det här? Mm. Vilka är det som pratar det? Vem är det som har det här? And he stood holding
språk
his hat.
Är en värld.
Ja, jag tyckte det var fint. Och jag tror att det kan vara en jätterolig resurs för den som bara lite liksom vill skoja till det med något påhittat språk, men inte hitta på språket själv.
Och samtidigt skulle man ju vilja ha den där lilla apparaten i datorn nu som man trycker på, så får man nya svordomar hela tiden. Som man bara genererar svordomar som inte finns, så man kan sitta där och...
Tror du inte att det finns?
Det gör
har
det,
du grävt
klart.
Nog djupt på internet? Jag brukar säga att allting finns.
Men då var internet. Det så här att det var ändå, det är ju ändå då, apropå det du Jessica sa, att det är ändå, de räknar ju på samma sätt som vi gör.
Ja,
då skulle man kunna tänka sig en helt annan civilisation. Men förhoppningsvis ha ett annat sätt att tänka kring.
Just detta språket hade base 10.
Och det var ju egentligen det också de pratade om just när den här Sapford War.
Ja, men det var precis det jag menade, att det blir ju som ett exempel på att, att en annan civilisation, en helt annan civilisation är ju förmodligen helt annorlunda. De kanske inte ens har möjligheten att räkna på det sättet som vi gör.
Så oerhört mycket av det vi säger är egentligen så mättat med sånt som är underförstått. Eftersom vi tänker på någorlunda liknande sätt. Och nu talar vi dessutom samma språk, vi fyra som sitter där. Men på tal om räkneord, vet ni hur långt en kanin kan räkna?
Till 2 kanske?
Nej, men nästan. Till 4. Kaniner kan räkna till 4 och allting över 4 heter skär eller uskär. Skär, det betyder många helt enkelt.
Är det Watership Down vi är i nu?
Vi är i Watership Down, Richard Adams fantastiska berättelse om en grupp kaniner Som är en bok, tycker jag, klockrent för vuxna. Men den kallas nog ofta en barnbok. Jag läste den när jag var ganska liten första gången. Sen läste jag den när jag var tonåring. Och sen så läste jag den för inte så länge sedan. Och den bara växer och växer och växer.
Fyra.
Och då kan man gå vidare. För att kaninerna i Watership Down, de har också, de har naturligtvis en mytologi. Och en mytisk figur som återkommer, det är prinsen med 1000 fiender. Och vad heter han kaninerna emellan? Jo, han heter El-Ach-Raira, eller om man skriver ut det, Elil-Schrer-Ra. Elil betyder fiender, Schrer betyder tusende och Ra. Vem är det de dyrkar? Jo, det är solen, prinsen, Ra. Fattar ni hur mindblown jag var när jag satt och filade ut det här? Och i Watership Down förekommer det även en del andra nyord, som till exempel en Ovsla, som är kaninhövdingens entourage eller medhjälpare. Jag kan inte hitta någon
härledare, nej.
Men sen undrar jag, har ni några egna nyord? Har det någon gång hänt att ni har suttit och hittat på ett ord och sen fyllt det med innebörd? Det kan vara så att jag bad er göra det. Då är jag väldigt nyfiken på om det möjligen ja. Blev något.
Det är några av oss som har gjort din skrivövning, kan man säga.
Inte alla, men inte vi behöver alla. Inte nämna vilka som inte har gjort den. Det behöver inte framkomma.
Nej.
Jag kan erkänna att jag inte har gjort den.
Tre ord bad du oss att hitta på.
Mm.
Ja, och sen fick man olika uppgifter som man skulle göra med de här.
Mm.
Orden. Vad vill du veta?
Skulle du vilja välja ett ord, Elin, och helt enkelt berätta vilken innebörd
det fylldes med? Jag har ju gjort den här med skrivelever.
Berätta lite grann om hur den här skrivövningen ser ut som jag råkade missa.
Skrivövningen är så här. Hitta på tre ord som inte finns.
Okej.
Och sen när man har gjort det så ska man välja ett av orden. Och så är det en maträtt. Så ska man beskriva den maträtten. Sen ska man välja ett annat av orden. Och det är en idrott, va?
Mm.
En sport. Aha. Sen ska man välja det tredje ordet som är kvar då, och det är ett musikinstrument. Och då valde jag farnos, som är ett bläckblåsinstrument som påminner om horn, men är så stort att det kräver ett stativ på tre ben för att hanteras.
Oj.
Hela den här stora hornmynningen vilar på det här stativet, och spelaren, farnosisten, blåser i munstycket och skiftar ton med någon av de 10 knapparna längs instrumentets spiralvridna kropp.
Mm.
Ljudet ska påminna om en blandning av klarinett och cello, men en otränad farnosist förmår ofta bara frambringa ett mer grodlikt kväkande ljud.
Ja, inte valton, det har jag hört.
Nej, det ska låta som. Nej, det ska låta som en blandning av klarinett och cello.
Mm.
Ja.
Men det här var ju lite sjukt ändå, för mitt heter Harburgare. Och det är också ett väldigt stort blåsinstrument. Så det här blir ju precis som din, alltså det är väldigt roligt, för när man hittar på det här ordet och så börjar världen byggas med en gång, liksom. Språket på något sätt gör världen. Men det var precis som din, det var ett jättestort blåsinstrument. I mitt fall så behöver man vara 2 stycken för att blåsa i det här då, för att det räcker inte med en lunga, utan man måste blåsa tillsammans 2 stycken. Sen hade jag hade inte hunnit tänka lika mycket hur det är, hur den låter och såna här saker, men ni får tänka er liksom som en jättestor bastuba, fast 2. Och det jag tyckte var roligt, det var den här, jag vet inte om ni ibland ser liksom folk som antingen spelar typ basfiol eller bastuba, liksom, när de kommer på stan och är på väg till konserthuset.
Med sina instrument.
Med sina här jättestora, till och med kanske måste dra dem på en liten vagn. Och då föreställer jag mig hur de här 2 männen eller kvinnorna, eller mannen och kvinnan som har sin harburgare i sitt väldiga etui som de varje gång ska ha ner sin harburgare i och ta med sig hem från konsertlokalen, och det ska in på spårvagnen och det blir så jävla krångligt och alltihopa. De önskar att de hade fått spela blockflöjt.
En kontrabassist som jag känner, han brukade säga om sin kontrabass: "He ain't heavy, he's my brother."
Ja, vad fint.
Som är från någon film som jag nu inte vet. Men ja.
Jag tänker mig, vill du säga någonting?
Nej, men jag kan bidra ändå, trots att jag missade detta, så kan jag bidra lite grann. Jag har skapat ett ord för en ny färg, eller ett ord för en färg faktiskt en gång. Jag hade målat om köket, det var ganska många år sedan, i en färg som var, ja, men den var lite vit, men det var också någonting rosa i den. Och min kompis Thomas frågade vad det var för färg, och då sa jag köttbjörk.
jättetydligt.
Och då hade han varit i affären sen och frågat efter färgen köttbjörk.
Det säger mycket om ditt sätt att bara få något att låta 100%.
Nej, det var inte för att, det var med, jag tyckte att det såg ut, alltså det skulle nog kunna heta. Det var liksom,
jag har aldrig varit i detta kök, men jag ser den här färgen så tydligt.
Lite lax, lite björk, köttbjörk, absolut.
Sen vet jag inte om vad liksom PR-avdelningen skulle säga.
Försäljningspotentialen på köttbjörken, men man vet aldrig vad det är för trender som kommer.
Vi har ju lanserat, vi ger bort, tänker jag, med varm hand ett flertal olika affärs- och marknadsföringsidéer här nu. En svordomsgenerator, färgen köttbjörk. Och jag tänker att det som jag hör här i alla fall, det är att anledningen till att författare sitter och hittar på nya ord, det är att det är så jäkla roligt helt enkelt.